Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hanif, så här är det. Om du ska använda...
Chang, ta det lugnt, det är ingen show nu.
Men, jag kan det här.
Okay. Jag är jurist. du är jurist.
Nej, tyst nu med dig.
Jag måste bara berätta en rolig grej innan vi går.
Låt honom berätta.
Okay. Om du vill ha kladdpengar och göra grejer som du inte vill behöva förklara för skattemyndigheten, då ska du aldrig ta kvittot och stoppa in det i din bokföring. För allt som är i din bokföring måste du kunna visa att det har med din företagets verksamhet att göra. Och om inte horbock är inskrivet liksom hos Bolagsverket att det är en bisyssla, knulla brudar eller vad du nu gör klockan 3 på natten, pojkar kanske, jag vet inte. Då ska du inte lägga kvitton för sån verksamhet där. Vad du istället gör, det att när du åker utomlands så gör du dig kompis med någon svensk som bor någonstans. Eller en random person som upprättar en kontantnot att du har betalt 2000 euro för konferensanläggning. Är du med? Mm. Och då har du pröjsat kontant. Mm. Och det var knutet till ditt företag. Så då kan du plocka ut det som kostnadsersättning tillbaka. Och vips, har du 20 000 i näven som du kan använda och kladda med.
Det här blir en jäkla...
min revisor godkänner inte några. Hon, det är knappt att hon godkänner att jag och Mustafa åkte iväg på en semester tillsammans.
Men semester är inte...
Fast vi hade konferens.
Det är just detta. Det är just detta. Om du säger att ni åkte på semester och sen lägger till att ni hade konferens, då förstår jag varför inte hon godkände det. Det hade ingen gjort, Hanif. Du måste vara lite mer street smart. Sköt det snyggare.
Det var precis vad Rashid Musa sa till mig också, att han sa att jag inte var särskilt street smart.
Nej, vi märker det.
Chang, I heard that you're going to make a statue for Lars Vilks Rondellhund.
Yes, there are some plans for this.
Oh, cool.
Ska svara på svenska kanske, du behöver integrera det lite.
Berätta om Rondellhunden.
Det var Hanif Bali som drog ut en tweet om att ska vi inte resa en staty över Lars Vilks där vid E4 när den här olyckan inträffade. Och känner någon om bra skulptör eller ja, någon som kan göra en staty. Och vem pingar halva Twitter in? Jo, det är ju jag, för jag gjorde ju den här Lamotte-statyn då framför Älvborgen. Så jag ringde Hanif och sa att jag kan styra upp och göra det här. Och så snackade vi lite snabbt om det, och det var väl så att vi ska ju inte be kommunen om lov för att använda deras mark, utan det ska ju vara Sandlars Vilksanda, som när han gjorde Nimis och Arx, de här drivved som man spikar upp. Det blir ett jävla liv med länsstyrelsen, för han har inte tillåtelse att göra det på den marken. Men det är ju Lars Vilks. Så vi sa, då gör vi en staty, och utan att fyllt i ett enda papper och söka tillstånd, så bara sätter vi upp en fet jävla staty bredvid E4. Men vi ser till att avståndet från vägen är tillräckligt långt, så det inte är någon trafikfara eller något annat. Som en sån kul grej. Och så får vi hitta någon skulptör eller något sätt hur vi ska tillverka. Vad ska vi göra för material? Det är skitmycket att tänka på. Så det är minst... Alltså skulle det gå sjukt jävla fort att få detta genomfört, så pratar vi kanske 6 månader, 8 månader till det färdigt i sådana fall.
But wait, how many statues will you make?
One, en.
Poliserna då?
The one, that will be destroyed in like 2 days.
No.
You need to have like 10 at least.
Jag vill inte avslöja för mycket här, men nej, den kommer inte gå sönder.
You don't think?
Jag är rätt säker.
Okay. På tal om,
jag vet hur den ska tillverkas och vilket material och dimension och allting. Lycka till att ha sönder den jävla statyn, säger jag.
Men din förra staty snodde de ju.
Det kan ju vara så att det var lite uttänkt att det skulle gå att göra det.
Jag vet att du försöker bara säga det här är bara en efterhandskonstruktion. det var inte alls tänkt så.
Om jag ska vara lite allvarlig ja. Och detta är helt sant. Okay. Innan, när jag gjorde Lamotte-statyn, så snackade jag med just Lars Vilks. Ett par, tre gånger hade vi långa samtal om det, jag bollade med honom. För han var ju professor eller något i konst eller så här. Och jag ville ju förhöra mig lite om juridiken. Liksom, worst case scenario om jag ställer den där. Och så gick vi igenom det och så. Och han, det är ju lite av Vilks grej att liksom, konstverket ska fortsätta på olika sätt. Att stjäls det, så blir det också en del av konstverket och hela det här. Så han var inne på det att jag gör det för jävla svårt att göra åverkan eller ta den. Då förtar det lite av grejen. Utan det ska vara möjligt att komma åt. Så det jag såg till att göra, det var att den här glashuven i sån här, du kan slå med baseballträ, det går inte sönder. Den var ju i nederkant skruvad i bottendelen. Och då var ju tanken att vi sätter lim på skruvarna och skruvar in dem. Och sen tar en liten borrmaskin och borrar i skruvskallen, så det inte finns någonting att greppa med mejslen. Men jag tänkte, jag skiter i det. För då kommer ju någon förr eller senare upptäcka att jag bara med en liten plattmejsel, så kan jag faktiskt snurra ut de här 9 stycken skruvarna och lyfta av glashuven och då ta statyn. Vilket någon gjorde efter en vecka. Men det blir bara ännu roligare, för du har ju en artikel till att skriva och ännu mer snack och bara, så vem snodde den, var finns statyn idag, bla bla bla. Så det var ju lite Lars Vilks faktiskt. Då får vi tacka honom för att jag inte gjorde den allt för inbrottssäker.
But wait, did you find the statue?
Ha?
Did you find the statue?
Har ni hittat statyn?
Nej, det var någon, jag fick tips av någon att de hade sett en man i 50-årsåldern med skägg cykla med den på pakethållaren. Var den som tipsade mig upp mot typ Stockholms universitet åt det hållet, det sista spåret. Någon hade sett.
Kan det vara så att den är dumpad i havet?
Nej, jag tror någon har den hemma i vardagsrummet förmodligen.
Ska vi inte sätta en så här hittelön? Hittelön för den som hittar statin eller komma med tips.
Efterlysning av Lamotte, ja. En dammsugare.
Och kärnkraft.se betalar ut. Hur mycket betalar du ut i hittelön?
Jag hade inte betalt så mycket, för att det är mycket...
1000 spänn?
Jag kan 3D-printa en ny mycket hellre, för att det kommer inte gå att reparera den ändå, för att när de drev av statyn så fötterna var ju limmade i botten ju. Så bokstavligen sågade de Lamotte längs med fotknölarna, för det var ju där den gick av.
Jag fick en länk av Gian för någon vecka sedan angående någon konstnär i Danmark. Han hade äskat pengar från, jag vet inte vilken myndighet det är i Danmark, 500 000 för en konstprojekt. Vet du vad han hade gjort, den här killen?
Tog pengarna och stack och sa att det var konsten.
Exakt.
Vet du, det kan jag faktiskt respektera.
Ja, det var faktiskt jävligt roligt.
Nej, men på riktigt. Jag har något emot konstnärer som ska äska pengar från staten. Det är inte konst.
Nej.
Det är bullshit.
Ja.
Men om du snor deras pengar, då är det fan med konst.
Det finns och en viss... för det också. Det är en del av konsten.
Ja, det är respekt. Rakt av. Men hur fan kan man... Alltså, hur kan man gå till staten och bara, kan jag få pengar?
Så jag kan göra fri konst. Exakt. Fri och oberoende konst.
Och så lever du med dig själv.
Det är inte bara det, när du fyller i ansökan så fyller du ju alltid i de här buzzwordsen, mångkultur, genusperspektiv, hållbarhet, bla bla bla.
Det är en fars.
Vi satt precis och pratade skit om regim i media.
Jaha, ja, men det kan jag gärna, det kan vi göra mer. Du deltog ju i Regim Media.
Jag vet. Ni lovade ju mig 3000 spänn. Det är väl klart jag kom.
Välkommen, ja. Micke.
Tack.
Du, alltså, Chang har ju fått någon egen passerkort till SVT nu, va?
Ja. Han är där. Chang, vi jobbar ju mycket ihop på SVT, jag och Chang.
Vad gjorde du? Ni två körde ju någonting ihop häromdagen ju.
Är det här sant?
Ja, berätta om det nu.
Jag förnekar alla dementier.
Menar du att du har satt in fot på SVT? Du är igen. Där och jobbar. Du är där.
Alltså, som en oberoende och granskande journalist så måste man ibland ta sig bakom fiendens linje, ungefär som Magda Gad gör på fronten i Afghanistan och rapporterar.
Liksom, fucking buy it. Nej, jag köper inte. Nyss så satt vi precis innan du kom, Micke, uh-huh. så satt vi och snackade om att hur fan kan man kalla sig för en konstnär och gå till staten och äska pengar?
Alltså, det är ju rimligare att ställa den frågan till mig, men absolut.
Nej. Jag ska ställa den till dig också. Du kommer hit. Och så sitter Chang och bara, fri konst, det är inte fri konst. Och så går du in på SVT.
Och får betalt av dem.
De har inte pröjsat mig något. Men okej, jag ska ge ett mer seriöst svar. Så här. När jag började med min hatmedia-publikation så ville jag ju gärna komma i kontakt med folk och ringa och ställa frågor. Men det var väldigt många bara, nej, jag vill inte uttala mig. Du vet, de blir nervösa, det är Chang som ringer. Och det här, nu pratar vi kanske 6-7 år tillbaka i tiden. Jag precis drog igång. Och jag retade mig så fan på det. Liksom, vad fan då? Ni kan väl, svaret blir väl inte annorlunda om det är jag eller Aftonbladet som ställer en fråga. Liksom, vad är logiken?
Yeah.
Och samtidigt så är kritik mot alternativmedia att de bara rewriter andra, de gör ju inga egna grejer. Så tänkte jag, nej, vi ska inte hålla på, så jag ska göra egna grejer, allting. Men det blir så här dubbelhet, jag blir retad mig på dem. Och då slog de mig också, men om jag har samma beteende, då hycklar jag. Om SVT kommer, du, vi vill ha dig med Frida Boysarna i TV. Och bara, nej, tänker jag inte ställa upp på fucking regimedia. Ja, men då gör jag ju lika, alltså du beter jag mig likadant. Och då hycklar jag. Så att jag försöker alltid, så långt det är möjligt, tacka ja. Nu var det ingen journalistisk verkshöjd på detta i måndags, förvisso. Men det var...
Va? Det var ju otroligt fint. Jag hade ju jobbat mycket med manus där.
Men jag har det som en princip, liksom, att försöka alltid tacka ja, inte vara den här fittan som ska vara fin i kanten. Och bara,
jag kan säga att jag uppskattar det som fan. Och jag har gjort det förut också. Jag menar, när jag gjorde den här... Vi gjorde ju en låt i slutet av förra året. Den här slutna klusterlåten som var på YouTube, som både Mustafa och Chang var med i och massa andra. Och det var jävligt roligt. Och jag är glad att det också var liksom, ja, men just alternativ medieröster och sådär. För jag ville ju ha hela spektrat. Och det var ett skämt och det var någon sorts gullig julhälsning. Liksom. Så jag tycker det är ju trevligt att du inte är så bajsnödig.
Or it was rather like Changs ass that was in.
Det är kul att säga bajsnödig med tanke på min prestation. Just
ja, 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 men alltså, man förväntar sig ingenting annat. Jag har ju, Chang är ju liksom någon sorts korsning av liksom Gert Fylking och
Bert Karlsson.
But you know, this is like almost like something like Sista Måltiden effect. There is some kind of like things are going reverse or some kind of equilibrium. Chang is getting closer and closer to the establishment.
Yeah.
And everyone else among us is getting pushed away from it.
Jag kan säga att det är därför jag är utsänd hit överhuvudtaget.
Vi ska försöka göra mig rumsren, liksom. Ta mig den vägen.
Ja.
Men det finns ett gammalt ordspråk som vi tattare säger ibland, att om det blir ett kärnvapenkrig och det utplånar alla på hela jordklotet, alla är döda. Förutom två saker som alltid kommer att överleva.
Kackelackor och Chang.
Kackelackor och romerna. De kommer alltid överleva allt. Så ni kan försöka krama ihjäl mig, tvätta mig ren, liksom vad ni än vill. Jag kommer besegra er ändå.
Ja, jag tror att du har rätt.
Ja.
Micke, hur läget?
Jo, men det är bra. Jag är rätt så snurrig. Jag kom direkt från jobbet och ja, sådär.
Mycket att göra.
Och kolla på med massor av projekt för regimmedia.
Public service alltså.
Public service. Jag jobbar ju mycket åt SVT. Jag är ju frilans, jag är inte anställd av dem.
Som alla andra.
Ja, så de är ju rätt många anställda också faktiskt.
Men de gör ju ingenting, det är frilansarna som jobbar.
Det är vi som jobbar och de som lyfter lön.
Har man väl kommit in så är man inne, då behöver man inte jobba längre.
Exakt, det är lite och sen hatar de oss för att vi är ondsint. Alltså vi frilansare hatar, det ska jag inte säga. Men man kan känna att man får lite gliringar av liksom fasta anställda där. Att man är någon sorts kapitalist som kommer in och suger ut dem. När, för att de, ja men fattar ni.
För det är deras pengar, det är deras lekpengar.
På något sätt, ja men det är liksom bolaget.
Så ser de inte ner på det lite samtidigt också?
Ja, men det är det jag menar.
Som sitter i borgen, vi är
det är det jag menar, att det finns ändå, en, det är lustigt för att man, jag upplever det faktiskt så att, alltså det ska jag inte säga, brasklapp, det finns massa bra folk som jobbar där också. Men det finns också en kultur av att ja, man är liksom, man sitter ju fast med fast lön och kan vara lite, lite mera i familjen, i, liksom, i bolagskulturen. Det är en jävligt stark SVT-kultur som jag har svårt med.
Om SDs kanal Riks hade kommit och bjudit dig mer betalt än vad SVT ger, hade du horat dig där istället?
Nej.
Varför?
Därför att jag horar inte.
Nej.
Jag upplever, nej men alltså, jag skulle däremot kunna, alltså om jag ville tjäna mycket pengar eller om det var mitt primära mål, så skulle jag nog inte liksom jobba för SVT, för man får ganska dåligt betalt.
Varför jobbar du för SVT då?
Därför att jag...
What's your primary goal?
Jag tror att jag jobbar för SVT för att jag har någon sorts nostalgisk lojalitet mot idén med den svenska liksom sammanhållningen och modellen.
Du är sosse alltså?
Jag är inte partipolitisk på det sättet, men jag skulle nog, ja, socialliberal får du gärna kalla mig.
Det är som mig.
Det är roligt när du sa innan att du var snurrig. Hur hänger inte
jag,
ihop
jag är absolut med att är... liksom vänster, vad är det Jimmy säger, vänsterliberal smörja. Det kan jag nog skriva.
Ja, men du sa att du var snurrig innan, hänger inte ihop med vad socialliberal.
Ja, alltså det är inte värderingsmässigt snurrig. Jag är mest utarbetad, men
har du gått in i väggen?
Ja, jag håller på. Och det här, jag håller på att gå in i väggen. Så att det här, ni ser mig medan jag sjunker.
Jag lyssnade ju på ditt...
Seriöst?
Ja, jag tror det.
Jag lyssnade...
Vänta.
Ja, men jag ska okay, berätta om just det. Jag lyssnade på ditt sommarprat.
Ja.
Och då berättade du om att din mamma gick in i väggen.
Mm, det kan man säga. Alltså, det, jag tror inte jag formulerade som att hon gick in i väggen. Jag tror jag formulerade som att hon... ja, precis. Hon... jo, det gjorde hon väl. Hon gick ju faktiskt in i väggen. Jag har bara inte tänkt på det i de termerna. Men ja...
Mm. Har du gått in i väggen förut?
Mm. När jag var 20 någonting. Jag gick in i väggen som ganska ung. Ja, men jag drev en ideell teatergrupp. Och vi byggde liksom helt omöjliga stora projekt. Och så hade vi byggt ett sånt jätteprojekt ute i en industrihall ute i Nacka. Men vi var så här 50 pers och det gick bara på vilja och brinn. Och så här, fan vad kul det är med teater. Och så hade vi byggt en jättegradäng. Och jag hade smörat till med den där från något företag i Västerås. Och sen så skulle vi precis ha premiär och då kom Nacka brandmyndighet dit och sa att tyvärr, ni får inte ta in någon publik här. Och då hade jag liksom så här slitit arslet av mig ett år. Jag vet inte riktigt hur det hände. Jag var 22 någonting. Men jag vet att det bara typ svartnade. Alltså jag kommer inte ihåg någonting efter att den här brandgubben sa att det får inte sitta folk i den här gradängen. Mm. Sen var jag borta i, inte så länge, men några månader.
Okej, okay. Men gå in i väggen brukar man ju liksom oftast märka att man blir antingen jävligt trött eller man kan inte sova, alltså ta fysiska.
Exakt. Det där var ju någon sorts extremt utmattningssyndrom.
Ja.
Jag har ju inte gått in i väggen i vuxen ålder i bemärkelsen att jag har så här långsiktiga symptom, men jag börjar känna det.
Vad är det du känner nu, rent konkret?
Kan tappa lite ord, känner mig lite förvirrad, alltså... Ja, känner mig lite trött, well? Riktningslöst. Jag sover okej faktiskt. Mm. Så jag tror inte, alltså det är inte så farligt. Jag tror att det är en ganska tidiga varningssignal jag ser. Men jag känner att det är liksom.
Hur gammal är du?
43.
Ungar?
En.
Bor du ihop med mamman?
Nej.
Har du en ny tjej?
Nej.
Du är single, du bor själv eller?
Ja, jag bor själv.
Och det är delad vårdnad.
Ja.
Okej.
Okay. Är det doktor Dr. Chang?
Jag ska se hur mycket tester jag ska ordinera honom.
Ja, men, bra.
Men känner du igen dig i Mickes beskrivning att gå i väggen? Ja, men jag vet att du har berättat att du har gått in i väggen.
Jag tror jag har gjort någonting sånt. Ja,
kan du ge lite tips?
Mm.
Kolla Micke i ögonen.
jag måste först och främst begripa, alltså, när du går in i väggen, det handlar inte bara om ditt jobb, det handlar om hela din situation, alltså hela dygnet runt.
Absolut.
Du måste liksom se dig själv utifrån. Mm. Och det var därför jag frågade liksom, fru, barn, var
men jag har haft en jävligt jobbig separation också, privat situation.
Och var det länge sedan?
Den faktiska separationen var ett år sedan ungefär.
Mm-hmm. Okej, känslomässigt, har du kommit förbi det?
Nej.
Nej. Då bidrar ju det rätt starkt också. Mm,
absolut.
Ja. För det, vad det handlar om mycket, det, när du blir utmattad, det är att du har ett förhöjt stresspåslag. I korta perioder är det ingen fara. Vi är byggda för att ha stress och adrenalin och allting. Vi mår till och med lite bra av det mellan varven. Men då ska vi röra på oss, vi ska slåss, vi ska springa, vi ska göra något.
Yeah. Mäcka med bilen.
Ja, men om du sitter vid datorn eller gör saker där du inte fysiskt utmanar dig, det är det ena varningssignalen. Och du ändå har stresspåslag. Mm. Det är en farlig grej. Det andra, det är att om stresspåslaget ligger i för lång tid och du aldrig liksom återhämtar det däremellan och det sjunker ner, men om man pratar om kortisolnivåer och allt det här, då blir det som ett permanentat läge och då börjar det få fysiska effekter på kroppen. Jag fick ju så här hjärtrusningar och har haft jätteproblem med det.
Har ni sovit på testosteron, eller?
Det hjälpte väldigt bra, ja.
Ja, men jag kan gärna prova det.
Tränar du?
Alltså jag tränar, nej jag springer, gör jag. Jag joggar, det funkar ganska bra också. Jag mår jävligt mycket bättre av det. Men jag skulle nog behöva gå på gym.
Jag söker en gymkompis som om du är intresserad så går jag gärna och gymmar med dig.
Gå inte på gymmet.
Gå inte på gymmet med Mustafa. Du får inget resultat. Omar däremot. Omar.
Vad är skillnaden mellan era tekniker då?
Mustafa, när han kör chins använder han så här gummiband. Omar, Ashkan, Chang, vi alla andra kör riktiga chins.
Ni kör järn liksom.
Hur som helst, Micke, om du skulle vara intresserad så är du mer än välkommen, så kan vi köra tillsammans.
Absolut, vi provar.
You really look like my uncle.
Okay.
It's a bit strange.
Han håller på att gå in i väggen. Du måste inte påskynda processen.
It's true. Like, he looks like that uncle who killed the guy who killed my other uncle.
Det är lite den här sjuka mördarblicken. Jo, men det är väl kanske ett tecken på att jag håller på att gå in i väggen.
Jag har ett tips också. Jag har också gått in i väggen. Mm. Och ett tips är att skogspromenader och gärna gå ut med hund.
Varför gick du in i väggen, Hanif?
Det är det här som Chang säger, det är en helhet. Det är liksom press från jobbet, relationen tog slut, mycket föreläsningar och så. Jag pallar inte trycket.
Är du inne i väggen just nu?
Nej, men inte det. Men jag gick in i väggen när Paolo Roberto kom ut.
Men då har du återhämtat det jävligt snabbt, måste jag säga.
Han har sådana små kriser i sitt liv. Min femåring har liknande kriser. Som.
Ja, det är inte väggen, ska jag säga.
Nej.
Det här är toxisk maskulinitet. Men. Du håller på att förringa mina... Du jämför mig med femåring.
Det är för att det är ungefär samma lösningar som funkar. Man köper en glass och sen är det bra.
Kommer du ihåg när vi åkte Impalan och så sa Hanif, kan vi inte äta glass? Och då sa Chang, det är precis som mina barn skulle säga.
Men en sak som det här låter lite hemskt att säga.
Kör. Se vad du vill.
Men det är väldigt svårt att förhindra när man är på väg in i väggen. Mm-hmm. Jag vet inte varför.
Nej.
Du måste ändra din livsstil.
Yeah.
Och det är något av det svåraste som finns. Så ingen fixar, man säger man ska göra det. Jag ska bara träna på gym. Mm. Man köper gymkort, de drar pengar, men det är bara en till utgift som man aldrig använder. Mm. Och så vidare och så vidare. Enda anledningen varför jag faktiskt tror på testo. Det är för att när du tar testo så börjar du blir 20 år i huvudet igen. Och då blir saker roliga som att jag köper raggabil, att jag har min raggabil och bygger och motor och grejer och fixar det förmodligen.
Var köper man det där?
Så att det är väl komma till, det är inte testot i sig, men effekten av det blir att du av dig själv börjar bli mer aktiv och göra de här sakerna som du tänkte att det här borde jag göra, men som du ändå aldrig gör.
But Chang, you're not supposed to have to, like, to take testosterone if you have normal testosterone levels.
Ja, det låg hyfsat lågt. Inte superlågt, men tillräckligt för att de skulle
säga. Jag kanske måste testa mig först.
Yeah, but the thing is,
det kostar
low,
mycket.
If it's low, you should fix the what is causing it to be low.
Det är en mer långsiktig lösning, men man kan också bara köpa piller.
Han vill ha faster.
Han pratar om att det handlar om relationer. Får man inte låg testosteron när man är i en relation?
Om du som man får barn så sänker det testonivån på män av någon anledning.
Vad det är inte vanligt.
Ja, det är väldigt vanligt också bara.
Ja, ålder med det sjunker.
Det är inte bara att du får barn, det är att du spenderar väldigt mycket tid med barn som sänker din testosteron.
Ja, förmodligen.
Så om man hänger mycket med sina barn.
Man blir mer funtig.
Fast jag skulle nog säga att om du är deltidsförälder så får du ändå perioder där du inte har barn.
Mm. Och du menar att testet går upp varannan vecka?
Ja, alltså. Nu spekulerar jag. På det här alls.
Eller finns det något evidens där, Ashkan, från
det
dina egna
evidens,
aktiviteter?
Jag kommer inte ihåg vilken artikel, det, alltså vetenskaplig artikel det var jag fick det ifrån. Men att umgås du för mycket med barn som man, så sjunker din test då. Och det kan sjunka till en nivå där du blir kliniskt deprimerad.
Ja, det är allvarligt. Så, det är allvarligt.
Svensk syn på att så här, pappor ska vara med barn lika wow. mycket mammor. Sounds good.
Mm-hmm.
Men det finns okay.
det är livsfarligt. Det...
Inte om man är pedofil.
Ja, men...
Ja, men då borde du ju gå upp. Eller?
Du är excited.
Men man kan säga så här, man kan säga så här. När vaknade du med morgonbånge sist? Minns du det?
I morse.
Nej, men ja, men alltså
Chang talks about sex 10 times more than I do.
Nej, det har inget med sex att göra. Nej, men okej. Jag förstår att det kanske inget
behöver specifikt skor. Jo. Ja, men det, jag har inga problem. Alltså, det var grejen är att det är det jag säger, att jag tror att väggen är en bit bort, för att det var nog inte så länge sedan som jag ändå hade lite liksom mysball ändå.
Ja, för, jo, men det är ett sådant tecken. Mm. För då har du visst test. För slut, det hände mig, jag hade inte haft morgonballe på 10 år säkert. Innan dess, när jag var 20-årsåldern, du vet, jag jobbar med grävmaskiner, jag kommer ihåg att jag låg i lumpen allting, du vet, man är ändå omgiven av karar lik förbannat, och jag är inte bög. Så att man vaknar med morgonbånge, du vet.
Det är viktigt. Oj, det viktigt att
få. Jo, men då är testet som högst, nu är det 20-årsåldern, 22 någonting. Speciellt om du rör mycket fysiskt igång och träna.
Mm.
Ja, och sen bara sjönk det plötsligt. Och det var efter, jag tror jag gick in lite in i väggen. Jag bodde i Kristianstad innan jag flyttade till Stockholm. Liksom. Jag fattade inte att det var det som hände. För sen efter det har jag liksom aldrig kommit igen. Men nu efter jag började ta testo, då märkte jag, fan, jag började tillbaka till det här idiotbeteendet. När jag raggar bil och nu är det, ska vi göra galna projekt och bara balla ur. Men då blev jag, ja.
Mm. Okej, okay. But Chang, first of all, if you want to increase your testosterone levels, you should take down your body fat percentage. That's one thing.
Mm-hmm.
Because high body fat percentage actually decreases testosterone. You should like
här är den hönan och ägget grej, därför att när testosteronet sjunker så får du mer kroppsfett.
Yeah, but also like it's the other way around as well.
Ja, man ska bryta det. Men det var ju det han sa, man ska ändra sin livsstil, träna mer och sådär, men det är svårt.
Skitsvårt, andra rutiner. Har du väl börjat vänja dig vid något?
Men jag tror att det kan gå. Jag kan prova både gummibandet.
Har du någon KK eller någon kulbo eller något sånt?
Ja, det har jag. Alltså, det vill jag inte gå in på detaljer.
Nej, det behöver du inte göra, men det är också en psykisk grej att bara vara och knulla på någon mellan varven. För det, dels är det lite självbekräftelse att man är fortfarande funkar på banan. För så att där kan många killar gå och dega ner sig på, fan, ingen vill ha mig, jag är för gammal, jag tjänar för lite, jag är inte intressant längre. För att allt det här att du går in i väggen, det är att du jobbar för mycket, du gör för mycket projekt, du vill jättemycket, men du mäktar inte med att uppfylla det. Och då blir du besviken på dig själv. Alltså, man sätter ju press på sig själv. Och det är det som i slutändan är grundorsaken till att du går in i väggen.
Jag blev blind en gång när jag gick in i väggen.
Du blev blind?
Jag tappade synen i höger öga. Ja, jag sa. Min syn gick bort kanske så här 10 gånger om dagen i 30 sekunder.
What?
Så blev det helt svart i höger öga. Ja, skit creepy. Så jag gick ju till akuten och så kollade de bara, du har typ inflammation i din någonting här bak.
Synnerv?
Ja, synnerven, någon del av den. Så var det värsta utredningen, så här magnetkamera, blodprov, rubbet. De kollade allt och de hittade inte någon anledning till varför.
Men det var inflammation, det kunde de konstatera?
De kunde konstatera att det var någon inflammation, men de kunde inte fatta vad det beror på.
Nej.
Så jag gick runt och så här, blev blind då i höger öga.
burned out veterans. Nej, one losing his erection and the other one is going blind.
Men det här var bara första fasen. Sen började jag liksom få yrsel och fick så här utomkroppsliga upplevelser som jag bara kan förklara att så här, det liknade lite att vara på ett psykedeliskt rus. Fast inget kul. Jag kunde liksom gå runt på tunnelbanan. Och sen plötsligt så styrde jag inte över min kropp. Den bara gjorde saker och jag var så här helt borta.
Mm.
Och så fick jag panik av det. Så jag var tvungen att sätta mig ner för jag blev yr. Sen fattade jag att, aha.
Det var då panikångest.
Nej, men jag doktorerade, jobbade för ett privat bolag och hade startat ett eget bolag samtidigt.
Ja. Det var det jag skulle fråga. Blir iranska föräldrar glada när deras barn går in i väggen?
Får fråga en iransk förälder.
Nej, men på riktigt. För det är,
varför ska de bli det?
Nej, men det är ett tecken på framgång.
Nej, de vill bara att barnet ska bli ingenjör eller läkare. Det är det enda de vill.
Micke, jag tänkte på
you never know.
Det här med relationen och så här. Känner du att du vill prata om det? Nej, men på riktigt. För jag kan känna igen med det här. Men,
Du menar att snacka om min separation och så?
Ja, exakt.
Ja,
eller är det privat?
Det brukar vara privat.
Ja, kan inte få gästen själv att prata? Nu har du fått prata.
Okej, Micke, så
här, det absolut inte snacka om.
Hanif och jag har ju bråkat en del om sådana här frågor. Mm-hmm. Och vi har kommit fram till att jag inte får säga till honom att han inte får ställa sådana frågor. Utan att gästen får säga att jag vill inte prata om det. Så snälla säg så jag vill prata
det.
Om
jag har sagt det. Okay, nej, alltså det är tillräckligt komplicerat utan att jag pratar om det i en podd.
Okej, okay, Micke. Now that you know that you are on the way of, like, you know, being burnt out.
Yeah.
Are you going to take any measures?
No. I'm just going to keep...
Nej, men ja, det där är klassiska för de som är... Det där är klassiskt.
Det hände... Alltså, det var ju en radiointervju förra året. Jag tror att jag gjorde en film, regisserade en långfilm som heter Bärs dagbok. En barnfilm. Och så var jag och promotade den och gjorde någon intervju i P4 Malmöhus. Och så var det, och då var det den så journalisten som snackade med mig där, för jag berättade lite om det här, så här, men fan, jag har liksom jobbat ganska hårt ganska länge och det är lite turbulent, så jag kommer nog ta ett sabbatsår och fundera över vad jag ska göra. Men då sa hon att så här, nej, men du slår mig inte som den personen, du är inte den, jag tycker inte du verkar vara den typen. Vissa personer ska ju liksom köra på och behöver vara aktiva och liksom, så då, och hon peppade mig till att så här, nej, men jag är inte den personen som ska ta det lugnt, utan jag ska bara köra på. Så efter det så sa jag bara ja till allt. Det var helt dumt. Men det var den här tjejen i Malmöhus fel. Och nu har jag dragit igång, nu har jag en massa projekt. Va?
Hur arg är du på henne idag?
Nej, men hon var väldigt så här, ja, jag vet inte. Jag är mer lite frustrerad på mig själv att jag lyssnade på en random reporter som jag inte
kände. Om vi vänder på steken, om du inte körde på, vem hade du varit idag?
Nej, men alltså det är ju, jag älskar ju att jobba och jag tycker det är roligt att driva mina projekt. Det är bara att när man, jag brukar säga att så här, alltså egentligen alla mina projekt, jag driver en teater också, Skala teatern, som jag haft det ganska tufft under den här pandemin. Och så den har vi liksom hållit på med, och så har jag några olika tv-projekt. Så att, och jag tycker egentligen att alla är kul. Alla är skitroliga projekt, även det som du tittade in i, Chang. Jag tycker det är kul liksom. Men när man gör för mycket kul så blir det ju inte kul. Så kul plus kul plus kul blir bajs.
Men förstår jag rätt att du belastar dig själv för att du säger ja till mycket grejer och du klandrar dig själv för att den här relationen har tagit slut?
Ja, exakt. Det kan vara så. Det hänger ihop med relationen också. Om du, om du mitt ex skulle nog hålla med
dig. Kan inte jag
mitt ex skulle absolut hålla med dig, Hanif, om att jag jobbar för mycket och att det är därför relationen pajade. Ja, bra.
Okej, men Hanif. He said he doesn't want to talk about it.
Nej, men så länge han talar för
sig. He said so one time, two times, how many times do you need?
Så länge han driver ett perspektiv som jag känner att mitt ex är okej med, så är det fine.
Det där borde inte du ha sagt.
Du vet vad han kommer hålla på med resten av den här podden.
Det är okej.
Nej, men det som jag tror är viktigt är att börja säga nej även till roliga grejer. Så fort det kommer ett förslag på någonting roligt, nej.
Absolut.
Nej, 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 nej.
Jag ska säga nej till allt.
Men du, alltså jag känner igen det delvis från när jag började föreläsa 2016. Att det var, jag var ju ute så här söndag kväll till fredag eftermiddag. Och så höll jag på i 3 år. Alltså, och jag kommer ihåg hur det var på helgerna. Att när jag var ledig hela lördagen och halva söndagen, att jag hade ångest. För att jag kände att fan, jag gör ingenting. Jag bara ligger här på soffan. Jag gör ingenting. Så jag började göra saker med flit. Att nu ligger jag här och latar mig. Typ svara på mail.
Exakt.
Som jag inte behövde svara på. Ja,
det är ju som jag ligger ju liksom, när man ska sova, då ligger jag och sätter på någon podd. Inte för att det är skönt att lyssna, utan i research-syfte. För att man ska liksom... ja, men det är skitbra om jag drömmer om det här, för då kan jag bara skriva det om inte. Ja,
det är viktigt att man har dagar där man inte gör någonting. Du behöver ligga i soffan och inte göra någonting.
Yeah, but
och bara,
you know,
inte ha någonting att göra alls.
You know, this is the thing, like one thing that I notice, because all the time, even when I'm walking at the gym, whatever, I'm either listening to podcasts or audiobooks. And there was this, and my head is like all the time on.
Yeah.
And one time I forgot my headphones at home or something like that. And then I was walking without listening to anything. And it was, you know, some, what was this strange feeling? Like a feeling of peace.
Yeah. Du inte stressad?
No. A feeling of peace, just like quiet silence.
Omar.
This never happens.
I talked to some real radical Muslim. They say they don't even listen to music, no nothing, because they don't want to, you know, get distracted from God. Maybe that is what you experienced.
Maybe so.
But Salafi actually,
they say that you're not supposed to even like play games. Not even like, you know, chess and things like that, board games, not supposed to watch football. Everything that can distract you from God, from Allah, you should not.
But porn is okay. I was joking.
It depends if it's halal porn or not.
Vad är halal porn?
Det finns inte, det var bara något annat.
Du sa halal porn.
Yeah, halal porn. Maybe with their four wives and sex slaves.
Ja, men jag brukar faktiskt, när jag hör aldrig musik eller poddar när jag springer. Jag springer typ en timme då, och då är det tyst. Men då upplever jag att jag springer i fatt. Det är liksom så mycket som är upp, alltså då springer jag i fatt tankar, så det blir ändå att jag jobbar, för det är massa grejer som processas under den här.
Men det är typ meditation.
Ja, det är ju en meditation, och sen så kommer jag alltid tillbaks ganska produktiv, men det är ju fortfarande jobb. Jag kommer ju aldrig ner under något så här,
det är ingen fara med det. Men en sak jag också, är du bra på att delegera saker?
Eller särskilt.
Du tar på dig väldigt mycket själv.
Ja, men jag blir ju det. Och alltid om man har upplevelsen av att när jag försöker delegera man, och det inte funkar, och man känner så här,
så har du ansvar och du måste styra upp.
Alltså, om jag ska försöka delegera till en person och jag upptäcker, vilket man kan göra ganska snabbt, så att den här personen är sämre på det här än vad jag är.
Och då blir du stressad.
Då blir jag stressad och så måste jag.
Kan du ge några namn?
Absolut.
Vad jobbar du med, Gunman?
Ja, Jens.
But you know, apart from not doing anything, like sometimes we talked a little bit about that, you and I, Mustafa, that sometimes one can wake up in the middle of the night and wake up thinking. Like there is a thought that's going on in your mind. But I think we also have like a very fast-paced life right now, that our minds are always like working. And I'm not, I don't think this is healthy, actually.
Jag vaknar på nätterna av att jag är mitt uppe i en mening.
Va?
Mitt uppe i ett argument.
It happens to me as well.
Aldrig hänt
med
Pascalido, eller?
Oftast är det Pascalido.
Alltså, jag börjar drömma om dig och Pascalido också på nätterna.
Ja, jag känner igen det där. Men jag kan säga så här, jag är inte så super, jag visste inte att du hade problem med utbrändhet förrän du började prata om det.
Jag säger, det är väldigt tidiga signaler. Men
kommer du ihåg vad jag sa till dig i måndags innan vi skulle in och spela in? Jag frågade dig om du behövde betablockerare.
Ja, det sa du.
Och det slog mig nu att jag kunde ju fan se situationen. Jag hade inte klarat det att vara dig där. Jag kan säga, jag hade inte fixat det.
Nej.
Så jag är så här förvånad.
Det är en jävligt stressad situation, inspelningssituation med en massa folk.
Vi behöver inte gå in på detaljer.
Men det var ju en brokig skara människor som och flera som jag aldrig hade jobbat med. Men det är ofta så där i en inspelningssituation. Grejen är att det är det jag gillar också. Alltså när jag regisserar, och det är också det de säger det om regi, just regijobbet, att det är liksom, det är på något sätt det konstnärliga arbetets liksom actionsport. För att när du är på en filminspelning så är du så, och är regissör, så är du måste vara så jävla koncentrerad. Jag kan inte jämföra med andra saker, som jag nu tänker på polisyrket till exempel. Men i en skarp situation, jag gissar att det kan vara ännu mer allvarligt där, men så är det ändå så att du ska kunna svara på, det är så mycket pengar som rullar i en långfilmsinspelning till exempel. Så att en film kostar 25-30 miljoner och varje dag kostar x antal 100 000 kronor, vad det nu är. Så att de pengarna rullar ju ganska snabbt per minut, och då är det en enorm press från så här produktion och så, att allting ska gå fort, det måste gå på tid. Och sen så har du en massa konstnärliga avdelningar som liksom scenografi, kostym, mask, vad det kan vara, som vill ha svar av dig omedelbart. Så här, ska vi ställa den här vasen där? Vad ska han ha för jacka på sig? Så du ska ha det i huvudet. Och samtidigt ska du instruera skådespelare som behöver personregi och kamera. Så det är extremt liksom fokuserat. Men jag gillar ju det. Jag tycker att det är roligt att vara där i den där stormens öga. Liksom.
Jag tänker mig att det här är som en insats, polisinsats.
Och det är det jag försöker göra. Läge. Ja, exakt. Och, det jag säger,
och då går allting i slow motion.
Ibland gör det.
Så att han får drömma om att han ska få göra en vacker dag.
Nej, men det är kul. Men sen så vill jag, Askan har fortfarande inte ställt frågan till varför man, om man nu vill jobba konstnärligt, säljer sig till staten, men den kanske kommer.
Varför vill du jobba till staten? Nej, men jag fattar alltså, att det finns budget där som det inte finns på andra ställen.
Grejen är att det beror ju på lite grann. Alltså så här, ja, SVT har ju mycket pengar i sin totala budget, men faktum är att budgeten per projekt är ganska små, och vad gäller drama och sådär så är det jävligt tajt, och de pressar liksom budgeten.
Vad tar då de 8,5 miljarderna vägen?
De gör ju väldigt mycket, får man säga ändå. Alltså det är mycket content som produceras, så att jag kan inte deras budgetdetaljer, men jag vet att per projekt så är det inte särskilt fett. Så är det ju.
Micke, jag känner dig inte så jätteväl, men nej, hur kom du in på just hålla på och bli, ja, där du gör idag?
Det långa svaret är för långt.
Du uppväxt på Lidingö.
Ja, det var så det började.
Och herregud, du gick snett redan där.
Nej, det riktiga svaret är att det finns väl två svar om man ska liksom vara väl. Det ena svaret är att jag var barnskådis. Alltså mina föräldrar har ingenting med kultursektorn att göra.
Vad gjorde de för något?
Farsan, på den tiden jobbade de båda i klädbranschen. Alltså mamma ritade kläder, hon var kläddesigner.
Och det är ju lite
som
det är konstnärligt. Det är konstnärligt, ja. Men det har inga kopplingar till teater eller så. Vi kände inte sånt folk. Men absolut, det är ju en liksom övre medelklass, undre överklass.
Men en kreativ grej.
En kreativ, ja. Morsan var väldigt konstnärlig, absolut. Pappa ville vara en lyckad affärsman, men han var ett kass, så att de
konkade. Han hade inte tattat igenom.
Nu gör han samma sak som dig, typ. Han kör betong och så här,
kör betong.
Bygger grejer.
Ja, ja, det är bra.
Men alltså, kommer du från överklassen eller jobbar sig dina föräldrar in till att bli någon?
Jag skulle
som
säga
överklass?
Att de befann sig i någon sorts liksom mellanskikt. Jag skulle säga en urban övre medelklass med känningar i överklassen. Jag kallar det ibland för undre överklass.
Jag lyssnade på ditt sommarprat när du berättade bland annat om när du var barnskådespelare och hur olika scener som uppstod, hur de andra var på dig som barn. Du berättade ju att, om jag förstod det rätt, så blev du mobbad för att du kom från en överklassfamilj.
Ja, det kan man säga. Alltså ja, precis. Jag var ju med i en barnserie som heter Ebba och Didrik. Och där, det här var ju på den tiden som, när vi snackade om regimedia och den här liksom sosse-infiltrationen av public service och sådär. Så jag tror att det var i kultursfären ännu mycket mer på den tiden än vad det är nu. Mer fanns ett liksom omvänt klassförakt, om man så vill. Att det var lite fint att trycka dit en. Jag tror inte de var medvetna om det, men eftersom jag var typecastad för att spela en ung överklassunge, som då
också var en ung överklassunge.
Ja, men jag var en ung överklassunge som de typecastade för att han skulle spela den här onda överklassungen i den här serien Ebba och Didrik då. Och då var han ju också skriven, alltså, och där fanns det ju en sån här socioekonomiska faktorer förklaring att den här överklassungen, han var ju olycklig och ond för att han fick ju liksom alla prylar han ville ha av sin mamma och pappa. Han hade jättemycket leksaker, men han fick ingen kärlek. Så därför var han ond mot Ebba då. Och när vi spelade in det där så, ja, då fanns det vissa situationer där men trackade mig. Jag förstod det inte då, men jag har fått det bekräftat efteråt av folk som var vuxna då. Jag var ju bara 10 år liksom.
För en sak som slår mig, det är att det verkar vara helt okej att liksom mobba personer som tillhör en finare, ett finare klass. Att man kan, alltså det är helt legitimt att sparka på dem som ligger ner.
Men man kan ju uppleva det som att man sparkar uppåt, men det blir jävligt paradoxalt när det handlar om barn. Men visst.
I klasskampen tar vi inga fångar.
Nej, så är det.
Was it SVT that produced like this sketch or song a couple of years ago? Men du vet, Sverige skulle falla för islam.
Ja, det är Micke.
Det var jag.
Det var Micke.
I suspected that.
Yeah. Jo.
Good job.
Jag gillade det. Den tyckte du var kul.
Micke,
calm down. But how was, like, can you talk a little bit, because this is like
den processen.
I think it's like a little bit, to me at least, the most controversial thing that SVT has produced while I'm here in Sweden.
Jag tänkte att vi ska bara spela upp lite hur det lät, okay, den här sketchen.
Okay. Men du vet, Sverige skulle falla för islam. Du vet, Sverige skulle falla för Allah. Men det gick snett, så alla, nu drar vi hem till Sverige. Jalla, jalla.
Jag växte upp i Angered och tillvaron var hård. Jag hade inget wifi och ingen fritidsgård. Min polare Kristoffer, han joinade NMR. Min mamma sa Mohammed, du måste integreras. Jag sa mamma, jag vill hellre fucking i explodera. Jag ringde Gustav Fridolin och krävde ge mig cash. Ge mig ett kulturbidrag för jag ska till Daesh. Jag åkte ner till Zuria för att göra kaos. Byggade Abu Bakr al-Baghdadi in the house. Men det var inga roligt, några jag med mamma. Skicka mat och rena underkläder med detsamma.
It was stuck in my head for like
ja, men jag gillar den. Här alltså shout out till min kollega som redan är omnämnd här, Jens Ganman, som var med och gjorde den här texten. Men ja, vad vill du veta om?
Yeah, but first the process. You got the idea. Was it you who came up with the idea or?
Jag tror faktiskt att jag kommer inte ihåg, men jag tror att idén faktiskt kom från Jens.
Han hade ju skrivit låten sedan långt tillbaka.
Ja, det var en gammal låt till och med, just det. Right. Så var det. Och så att idén fanns, då var den var inte riktigt så här och texten var inte riktigt så här, men han hade liksom en gammal version av låten som var längre och grövre och lite så här som jag tyckte kanske var den där är lite over the top.
Jag har ju
den
hört den. Den är ju rätt, vad ska man säga, det är ju den osensurerade versionen. Han säger, när jag kom till Sverige som ett litet ISIS-frö, säger han.
Ja, det var flera grejer som... det är roligt. Nej, men alltså, och det var nog, det var säkert mycket som var bra i den som inte hade med. Men, nej, men jag sa att det jag gjorde och min... alltså, med Svenska Nyheter överhuvudtaget så hade jag ju en idé om att, och det är återigen tillbaks till den här då, vi återkommer till det, Chang, för jag gillar inte riktigt att du sossestämplar mig.
Han är moderat.
Jag sa ju själv att du var sossliberal.
Jag skulle säga att jag är vänsterliberal på det viset att jag tycker om det svenska välfärdssamhället, jag tycker om det svenska solidariska systemet, men du skulle nästan lika gärna kunna kalla mig för SD-are, men vi kan återkomma till det. Men alltså...
Hur fan ska du kunna behålla dina frilansprojekt på SVT när detta kommer ut?
Nej, men vad ja, det
Jan Helin fick nu lite ont i magen.
Nej men nästan lika gärna så här. Men alltså
okay,
vi tar det sen. Men alltså det okej,
okay, so the process. How
processen med den här låten. Jo, men Jens hade den här låten, den här idén, och jag sa så här, ja men den här, ja fan, det här är skitroligt, men det är SVT, så att vi måste ta bort det här med ISIS-frö.
Varför just ISIS-frö?
Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men det var fanns grejer i texten som jag dels inte tyckte var så roliga och dels grejer som jag kanske tyckte var för så här. Jag minns inte exakt varför.
För
mycket Jens. Eller som jag inte riktigt gillade av någon anledning. Men okay. Tillsammans så gjorde vi om den i alla fall. Och så gjorde jag en video till den. Och så...
But wait, you started already working on it before you know if it would get green light or not, or how?
Nej, men jag är ju producent. Alltså, jag hade ju i det läget, nu har jag formellt sett en exekutiv producenttitel på Svenska Nyheter. Men jag jobbar inte med det längre så mycket. Men...
So it was totally up to you, basically?
Ja, i princip. Alltså, som producent har man ju, eller ska ha, en ganska stor makt. Och jag var ju väldigt mån när vi började Svenska Nyheter om att vår redaktionella integritet. Det är svårt. Alltså det är svårt i vilken stor organisation som helst, tror jag. Men särskilt på SVT så finns det... alltså jag är ju god vän med Aron Flam också, som vill riva huset och liksom plöja ner salt i jorden och allt man säger. Och det finns poänger i att så här, det är en jättegammal stel kultur som är väldigt ängslig och har svårt att, som du säger, så här, göra provokativa saker och våga sticka ut taken och sådär. Ska man göra ett satirprogram på SVT, så var jag jävligt mån när jag startade Svenska Nyheter om att vi måste ha redaktionell frihet och integritet, och det var en förutsättning för att jag skulle göra det. Så mitt enda, så här, ni får bara stoppa grejer som typ bryter mot lagen.
Okay, but it didn't cross your mind at all that maybe somebody will stop this.
Jag minns,
or should I talk to somebody?
Det finns andra exempel på där det var närmare att saker blev stoppade, skulle jag säga. Jag tror säkert att det fanns flera i redaktionen och säkert SVT-människor, projektledare eller sådär, som tyckte att nej, så här ska man inte göra. Men åtminstone vid den tidpunkten så var våran redaktionella liksom gång så stark att de kreativa besluten i stort sett slutade hos mig. Ja.
programmet var ju en enorm succé. Och jag var ju med på den här slutfesten där ni sista säsongen, eller sista avsnittet för säsongen där den skulle sändas. Det var ju liksom tittarsiffrorna var helt fantastiska och så du gjorde ju ett jäkla bra jobb alltså.
Tack.
Ja men verkligen, och även SVT:s fiender kom jag ihåg på sociala medier var så här, fan, det var ju bra.
Det här blev bra, ja, jag vet. Men det var ju min inre motivation var ju bara att bevisa för Aaron att han hade fel. Det var ju det jag krigade för.
Yeah. But how were the reactions after the song though?
Ja, men det blev ju bråkigt. Alltså det var ganska...
Inne på SVT?
Nej, inte inne på SVT. Men däremot så kom det reaktioner från ute i landet. Alltså vi fick lite så rapporter om att det var... folk var helt arga. Jag vet inte detaljerna, men jag tror att det var... det var någon lokal redaktion i någon stad som fick typ bomma igen för att det var lite så här upploppsliknande stämning utanför.
Va? När du säger att
det har du missat, Chang.
På grund av den här medley
på grund av den där låten så var folk så tror jag att det var en, alltså jag antar att det var, jag vet inte vilka det var, men någon islamistisk eller ja, någon muslimsk grupp någonstans som blev så pass förbannad att SVT fick i alla fall tillfälligt bomma någon redaktion.
What the fuck?
Du Micke, när du säger att ni krävde mer eller mindre redaktionell frihet för att kunna göra det här och så är det att det ändå fanns tillfällen där de försökte stoppa eller blev obekväma med vissa material. Hur går den processen till när de först säger att ni får redaktionell frihet men ändå ska lägga sig i? Vart kommer påtryckningarna ifrån?
Ja, det är ju jävligt subtilt alltså. Det kan vara väldigt subtilt och det kan vara mer direkt. Det mest direkta exemplet som jag har, det var i den här Kina Gate.
Just det var den jag var tänkt fråga.
Ja, men det var ju när vi hade gjort ett inslag om Sveriges relation till Kina och Gui Minhai och sådär. Och gått ganska hårt åt Kina. Och alltså gjorde vi en skämtfilm, den finns också på YouTube, kan man kolla. Jag tror att den heter Svenska Nyheter Kina, bara. Sök på det. Men då var det en reklamfilm som... ja, där vi skojade om att kineser äter hundar och inte torkar sig och sådär. Ja, det var massa. Det var dumma grejer liksom.
Where's the lie?
Då var det väldigt bråkigt efter det och kinesiska ambassaden gick jävligt hårt fram och SVT blev också utsatt för så här cyberattacker. Ja, men alltså det var liksom överbelastningsattacker mot SVT centralt och alla SVT sociala medier. Det var liksom världens jävla storm på internet.
And they're like, what the fuck, Mika? The Muslims, the Chinese.
Exakt. What has happened? Nej, men och då var det sån tryck så att en mellanchef, liksom en av mina överordnade på SVT, upplevde sig typ personligen. Han hade inte riktigt liksom räknat med det här, gissar jag. Han har ju inte journalistiskt utgivarskapsansvar. Vana vid det, så att jag tror att han blev mer personligen rädd liksom. Och då därför att han upplevde att det var väldigt pressande och sa att liksom, ja, men det typ såg kineser i sin port och sådär.
Afraid of Chinese.
Alltså, han trodde det. Chinese och det assassins. Kanske var så också. Det är möjligt att det var agenter som kollade folk. I don't know.
Eller levererade mat.
Men, ja, eller, ja, precis. Men det var andra saker också. Folk fick avföring, så här, mänsklig avföring skickad hem till sig kuvert. Och så
här, det var det Kina. Det var Kina.
Det var kineser. Faktum är att det finns en väldigt rolig backstory till just det. Att det
kunde man se om de hade torkat sig efter de hade lagt avföringen
i? Nej, men alltså... Jag tror att det här är antagligen bara en person som blev så rasande över det här vi gjorde. Och antagligen en svensk-kinesisk person som... För det här kom ju liksom inifrån Sverige. Oklart om det var från ambassaden. Oklart om det var...
Ola Wong, ja.
Oklart om det var från ambassaden. Nej, det var inte Ola. Ola var däremot helt förbannad på det. För han tyckte att det var rasistiskt det vi gjorde först. Sen följde vi upp det på ett sätt som jag tror att Ola tyckte var godtagbart. Men skitsamma. Då gick det till så konkret att vi hade ett möte. Och den här mellanchefen, liksom mina överordnade, kommer in i rummet och säger jag vill inte att vi skämtar mer om det här. Jag vill inte att ni fortsätter prata om Kina. Jag vill inte att ni skämtar om Gui Minhai och Taiwan och sådär. Och det är typ av personliga skäl.
Shit.
Och jag var så här, men då slutar jag. För det är helt oacceptabelt. Alltså, det var så dumt. Och han kom in, han hade också en annan HR-chef med sig. som liksom stöttade honom. Ja. Och det var så himla konstig situation, för att vid det laget så hade den sketchen som vi gjorde typ blivit en, den hade blivit en nyhet. Så det var, och till och med, det var till och med en världsnyhet, så Washington Post och New York Times skrev om det. Så det är så här, självklart kommer vi fortsätta prata om det i nästa avsnitt.
Ja.
Och gör vi inte det så är vi ju galna. Och dessutom så är det liksom, det skulle vara det som... Det som var lite knepigt med det där var att jag upplevde ju att det råkade bli ganska rasistiskt det där skämt, de där skämten som vi gjorde. Så att jag ville ju gärna följa upp det och typ separera rasismen från kritiken av Kina. Och det gjorde vi sen också. Men, och så ni... blev det, men då, det gjorde att den här personen sköt då tillfälligt ut sig från projektet. Så att då lät de oss köra vidare ändå. Men det blev en sån kraftmätning. Och då fick jag också påtryckningar från andra, från typ utrikesredaktionen på SVT.
Vad ville de? Vad ville de?
Ja, men de lät förstå att de också tyckte att det var väldigt olämpligt att vi gjorde så här, därför att deras redaktionella personal, deras personal i Kina riskerade liksom problem i Kina, så att de skulle typ förlora visum och sånt.
Kan du förstå det?
Det är klart att jag kan förstå det, men det måste fortfarande finnas någon sorts jävla redaktionell integritet mellan... alltså vi gör ett satirprogram, vi måste ha fullt oberoende. Ja.
Om jag får ge ett perspektiv här, ja, bara hur det låter från mitt perspektiv, ja, när jag hör detta. Mm. Ni har bokstavligen en betongbunker. Man kan atombomba den om man är säker där inne, ja, med de jävla socialistväggarna.
Mm.
Ni har 8,5 miljarder. Ni har en hel jävla...
det är socialistväggar fyllda av en massa liberaler.
Ni är skyddsobjektklassade med vakter. Ni har världens fucking säkerhet. Ni har pengar och hyr in vilken jävla torped ni vill. Okej?
Okay? Ja. Jag accepterar för din retorik att du kallar oss för vi.
Häng med nu. Jag sitter med tre anställda. Mm. Jag sätter pressstöd, ingenting. Staten är emot mig. Vi avslöjar att Iraks fucking försvarsminister går på bidrag. Jag avslöjar att han är bög och raggat på andra killar och vill alltså kasta frugan från balkongen. Vi pubbade på arabiska så det riktigt ska gnuggas i ansiktet på han. Hans halva släkt bor i södra Sverige. Du hittar min adress på hitta.se. Jag bara kom och plocka era jävla, du vet. Jag har noll backning liksom. Och jag skiter, det är självklart för oss att vi ska vara ut med det. Det skulle aldrig ens vara en diskussion. Ska vi pumpa detta eller inte?
Men jag är ju på ditt lag här.
Det är så bisarrt när man hör någon från SVT, åh nej, jag tyckte jag såg kines i trappuppgången. Alltså jag vill bara örfina.
Jag håller med om det, men det är inte, så här är det ju. Människor har ju olika drivkrafter. Du är ju en liksom kamikaze-pilot på det viset. Ja, men du är ju det. Och jag gillar det och jag respekterar det. Och jag är inte hälften så liksom kaxig som du är, men jag är väl liksom ändå på spektrat.
Får jag bara nyansera den där kamikaze-piloten. Alltså, han skjuter iväg flygplanen, men det är jag och Omar Mustafa.
Ja,
vi som sitter i flygplanen. Vi som blir döda.
Jag är väl inte dum heller.
Men ett exempel på när jag... Jag erkänner då, när jag viker ner mig för såna där saker, så är det ju till exempel så blev jag inbjuden av någon, och det vet jag inte om, det måste du också ha erfarenhet av, eller kanske flera, som man blir inbjuden till debattprogram av olika slag. Och då skulle vi, det var precis efter den här läraren hade blivit halshuggen i Frankrike.
Just det.
Så blev jag inbjuden för att prata om liksom yttrandefrihet i relation till islam och den grejen. Och det är så här, nej, jag tänker inte ställa mig i studio och låta mitt face vara ansiktet på den diskussionen. Jag är barn liksom. Jag orkar inte.
Well, if we are scared of the Chinese, we have no chance against the Muslims.
Mm.
Men om du, alltså, men samtidigt...
Jag är inte Lars Vilks liksom, jag är inte Chang Frick heller.
Nej, men bortsett från dig, om du väljer att viga ditt liv åt en 8 miljarder kronor stark liksom, amen, mediebunker, då kanske du inte har ett skit där att göra om du ska vika dig för att du såg en kines i trappuppgången.
Nej, det håller jag med om. Men det är också olika grejer. Att jag, för att vara lite fair, så är det här SVT, vi ska snacka SVT-byråkrati, är uppdelat i två delar. Allmän TV och samhälle, eller vad, nyhetsdivisionen liksom. Det är ju två, så här, två ben, egentligen två olika organisationer. Sen har ju de någon sorts simulerad marknadsekonomi inom, alltså det är ju väldigt roligt. Det här kan man prata mycket om. Men så, och det här är ju människor som jobbar i allmän tv-divisionen, alltså nöje. Svenska Nyheter var ju lite en så här bastard child mellan de här två benen. Därför att vi jobbar med nyheter, men vi ligger under humor. Så det här är ju liksom nöjesfolk. De är inte vana vid journalistiska frågor liksom.
But Nika, would you say that SVT is biased?
Mm.
Public service, would you say they are biased in general? Or not?
Jag skulle säga att de ganska väl reflekterar Sverige men då den här liksom, ja, som är det övre skiktet, alltså låt oss kalla det den urbana medelklassens vänsterliberala konsensus. Jag skulle säga att de är ganska bra, men de har absolut inte lyckats fånga upp eller reflektera det som jag uppfattade den här liksom, populistiska vågen som har varit SD. Det gick jävligt långsamt. Ja, Chang, jag ser att du viftar.
There aren't a lot of people there.
Jag tror att det finns
like,
absolut, men right. Så här, jag skulle säga att de, nej, inte konservativa,
nej.
Men högerliberaler tror jag finns ganska
finns
många.
Det finns det är alltså,
ja, liberaler.
Högerliberaler, alltså marknads... Vi snackar moderater, i viss mån säkert KD och sådär. Jag tror att det är lite olika i olika redaktioner också. Jag tror att det finns säkert, särskilt inom journalistkåren i stort, ett bias åt miljöpartist vänsterhåll. Sure, så där är en så kraftig överrepresentation. Jag tror det. Men det är också lite olika. Jag tror att inom kultur... redaktionerna till exempel, där finns det säkert en kraftigare liksom, vänsterkulturlutning. Inom nyhetsdivisionen så är jag inte lika säker. Där tror jag att det är mer, höger, alltså, och då snackar jag moderat mera. Så det är lite olika delar.
Det där är en grej som till exempel Anders Lindberg på Aftonbladet alltid trycker på, att han är så här, jag vet att Agenda-redaktionen är höger. Och varje gång de har någon inslag om gängkriminalitet eller islamism och sådär, då kommer Lindberg och Jonna Simma och säger, titta nu kör de det där igen. Och det ligger en sanning i det, att Agenda är lite mer höger jämfört med de andra.
Är det dags att ringa Holmberg igen?
Ja, men du, för fråga en sak. Jag har en liten analys om dig, Ganman och Aron Flam.
Okay.
För jag tror att Aron genuint vill bränna ner allt, och det vill Chang också till viss del. Och bara ha liksom någon slags anarki.
Ja, det är det som är, det vill ju inte jag. Det är därför jag jobbar för SVT.
Anarki, jag wouldn't say that.
Jo, för att Aron för mig är Tyler Durden i Fight Club. Han vill bara bränna ner allting så att det börjar om från noll och så får alla klara sig själv.
Men han vill inte det så mycket så att han flyttar från Moder Sveas trygga barm.
Aron thinks that things are falling down. He does not necessarily want to bring them down.
No, he wants to bring them down. SVT vill han definitivt.
SVT, but not society.
Dude, han vill bränna ner välfärdsstaten, han vill bränna ner public service, han vill att det ska vara en sån här libertariansk utopi. Men skitsamma.
Ja.
Aron, om du lyssnar på det här, det är min version av det.
Ja.
Okay, jag håller inte med honom.
Men om jag skulle gå tillbaka till dig och till exempel Jens Gamman, jag tror att Jens pratar mycket likt Aron om problemen med public service, men jag tror att Jens innerst inne älskar hur det var där förr, och om han fick bestämma så skulle det gå tillbaka till hur det en gång, lite som SD när de har en nostalgi.
Jo, men det finns en folkhems nostalgi där, absolut.
Jag tror att du och Jens delar den
lite grann. Ja. Ja, men jag förstår vad du menar, men det jag, alltså jag känner ju så här med, jag jobbar inte bara för Sveriges Television, jag har jobbat för TV4 och andra kanaler, och jag driver egna projekt också, och som sagt har driver en fri teater som inte får några skattepengar utan som är rent kommersiell, men jag tycker att SVT har en viktig funktion fortfarande. Det är därför att jag någonstans har en dröm om, eller liksom vill tro på, det här har jag pratat en del med Aron om, och han tycker såklart att jag är dum i huvudet, men att jag har fortfarande en dröm om att så här, Sverige ska funka. Och där tänker jag att SVT kan spela en viktig roll. Det är mycket som, jag tänker inte alltid det. Ibland känner jag att så här, nej, vad fan, vi lägger ner skiten och börjar om på något annat sätt. Men det finns en viktig funktion därför att det tydligaste exemplet är ju lokalredaktioner, liksom, att hela Sverige ska leva så här. Det kommer marknaden inte, det löser inte dem. De får inte ut journalister över hela Sverige. Jag förstår, Chang, att du har andra idéer om det här. Men alltså, jag tror att det är viktigt och det behövs en liksom nationell gemenskap. Och på det viset, det är det jag menar, att jag är lite nationalist där.
Okay, but I can agree when it comes to maybe, you know, news, att granska politiker and so on, things like that, things that are really important. But I don't think, generally speaking, I'm very, very wary about any public intervention in culture. This, I don't think the state has anything with culture, like should not get near culture at all. Culture should be basically dealt with by the people, to the people.
Ja, men jag kan förstå och sympatisera med det också, men alltså det, jag tror att det är en jävla skillnad nu efter internet och med de här andra stora mediehusen. När det gäller vissa saker, typ alltså dyr dramaproduktion till exempel, så kunde man inte göra det i Sverige förut. Alltså det fanns ingen som kunde finansiera det förutom SVT. Nu finns det ett gäng beställare, alltså Viaplay, Netflix, liksom C-more och Amazon och Apple och alla de här. De kommer ju in i Sverige nu och börjar göra helt feta serier som visar att så här, SVT behövs inte för det längre heller. Men det är en ganska ny grej. Innan det så var det bara SVT som kunde göra de här stora satsningarna. Och vad gäller underhållningsprogrammen och sådär, så är jag beredd att, där är jag nog beredd att hålla med. Det tycker jag kanske att SVT inte ska göra, men det finns ett bra argument för att man ska göra det. Och det är att om man inte, som är då SVT, nu spelar jag SVTs försvarare här, eftersom jag vet att jag är ett fientligt.
Jag försökte säga djävulens advokat.
Det är du inte, för jag är mycket på din sida.
Okay, bra.
Really? When it comes to like entertainment and so on.
Nej, men alltså, säg så här, grotesko, alltså jag har ett rent personligt skäl också. Grotesko hade inte existerat om det inte var för SVT. Vi kom innan YouTube var liksom stort. Det fanns inte ens liksom videokapacitet på den tiden när vi började göra sketcher. Nu hade det kanske varit annorlunda, men på min tid, farbror Micke, då var det så att vi var med i en tävling på SVT. Vi var helt okända, inklusive då Henrik Dorsin och Per Andersson som nu är superkända, och Emma Molin, och resten av gänget. Alla har ju liksom karriär nu, men då var det ingen av oss, ingen visste vem någon var. Jag gick till kommersiella bolag med vårat gäng och sa, det här är våra idéer, det här är vårat gäng. De sa, nej, det här vågar vi inte ta i.
Vilka bolag var det ni gick till?
Jarovski först. Och de tackade nej. Du vet, jag står och har en så här PowerPoint-dragning med liksom 12 okända 20-åringar. Det är klart, vem kommer ta det?
Men de sett efterhand.
Det gjorde de säkert. Men SVT hade en växthussatsning som hette Humorlabbet, en tävling där man, och så då jobbade jag på ett annat produktionsbolag, Strix, och så fick vi delta i den här tävlingen. Min poäng, och sen så vann vi den tävlingen och sen fick vi som pris göra en första säsong. Pissdålig budget, men vi fick en chans och sen byggde vi därifrån. Min poäng är att marknaden vill ha säkra kort. SVT har en funktion att fylla på att till exempel fungera som växthus, och det är det jag tycker man ska göra. Ge ny talang chansen. Det tycker jag är en viktig effekt som public service absolut kan ha även när det gäller humor och underhållning. Där kan man liksom, och det är ofta så det funkar också. SVT har drivit upp massor av talanger som sen köps över av TV4 till exempel. Så ta Petra Mede eller så, det är jättemycket talanger som har börjat på SVT som sen går till de kommersiella kanalerna. Okay, så det funkar som ett växthus för hela marknaden också, I'm just saying.
Oh, but now. Why can't the market deal with that?
The market is dealing with it. It's called YouTube.
Nu för tiden så är YouTube absolut det är en helt annan grej än när jag var liten, och många av de nya talangerna kommer från YouTube, men de kommer också faktiskt, fortfarande är det så att vissa av dem säger I just want to be cool, om vi nu pratar humor, eller Kejo eller så här. De börjar på YouTube, sen plockas de in av SVT. Och så drivs de upp till liksom, kommersiellt aktiva aktörer därifrån. Varför är SVT snabbare på att plocka upp dem än den heliga marknaden, Chang?
Därför att SVT leker med andras pengar.
Nej, men det handlar ju inte om det, utan det handlar om att de vågar riska mer. Därför
att det är inte de som tar risken, det är inte deras egna pengar. Nej. Produktionsbolaget offrar ju sina egna pengar.
Men det är ju det jag säger. Det är det jag säger.
Jo, men det är därför Kakan Hermansson är känd. Ingen hade velat ta i henne med tång om det var din egen plånbok som skulle finansiera det. Men nu kan vi ju ta folks skattepengar. Då kan vi ta vem som helst.
Just Kakan, jag kan inte hennes story, men jag förstår vad du menar. Och det finns... Jag håller helt med. Det finns en massa sån legitim kritik. Jag ser också jättemycket slöseri och svinn på SVT. Men jag säger att det finns i alla fall en möjlig roll, en viktig funktion i att man ger gröna talanger chansen. Med då, det blir ju som en, och där är jag för, det är en sorts kulturbidrag då, kan man ju säga, en sorts växthusbidrag.
Men Micke, ser du att när du säger så här, till skillnad från den heliga marknaden så gör SVT, XYZ eller public service, men när det finns en 8 miljarder koloss där på marknaden, så har du ingen helig marknad.
Nej, men jag tror inte, alltså, till att börja med, alltså, okej, jag jobbar med jag är inte marknadsliberal liksom. Jag tror ju inte att marknaden per automatik gör allting bra och rätt.
Jag känner att jag vill droppa lite bomb. Den som väntas vara kronprins efter Jimmy Åkesson heter Henrik Winge i SD. Jag snackar ibland med en del. Vi känner varandra liksom lite så här. Och då har vi pratat om SVT och public service. Och så som Micke resonerar är väldigt, väldigt nära hur SD resonerar.
Jag säger att jag är SD.
Jag vet, jag känner igen mycket av resonemanget. Ja. Och då brukar jag argumentera mot Winge på samma sätt som jag gör här och allting. Och så säger Winge, men du, vi kommer snart ta makten i det här landet. Och nu återger jag alltså ett samtal som ägt rum, inte en gång utan flera gånger. Vem tror du jag kommer... För det är samma med Moderaterna, att de vill ta SD-regeringen. Nej, men det kan de SD gå med på. Men bara vi får myndighet, utnämningsmakt och du vet, sätta vårt folk just överallt. Just. Säger vi ingen... Vem tror du vi vill sätta som chef över hela SVT?
Kära vänner. Här kommer en mycket fin sång. Från vår vän, Jens. Motherfucking. Gunman. Hoppas det smakar. Ha en trevlig kväll.
Jag visste redan tidigt, för alla ville dö. Vi flyttade till Rinkeby till skuggan av betongen. Min syster ramlade första veckan nerifrån balkongen. Du kanske tror jag skämtar att jag driver med din svenne. Jag stereotypiserar att jag fejkar hur jag pratar med henne. Jag skiter i din åsikt, jag skiter i ditt land. Sverige var en illusion och blodet blev till sand.
Döden är kommering, döden är något bra. Sverige är Dalachar, vi har inget jag vill ha.
Mohammed, du måste integreras. Du måste bli någon annan och helst assimileras. Jag sa till hela mamma att tänka efter före. Vad fan betyder det du säger? Hur långt är ett snarare? Jag tänker inte integreras. Fuck den jävla skiten. Fuck samhällskontrakten. Motherfuck hela den biten. Jag läser Anwar al-Walaki, Abu Bakr al-Baghdadi. Lyssna till profeten. Jag är muslim, jag är saudi.
Döden är kommering, döden är något bra. Sverige är Dalachar, vi har inget jag vill ha.
Men du vet, Sverige kommer falla för islam. Fridolin och krävde ge mig cash. Ge mig jobb och bostad eller ungar ingen dash. Jag sa till fucking AKB, ta inte dig i hand. Du är en smutsig hura och det här är mitt land. Jag åkte ner till Suria för att göra kaos. För att klippa tunga kuffar, Mohammed in the house. Jag filmar allt jag gjorde, du heter det på Reddit. Jag njuter av att döda, why did I said it?
Sverige är Dalachar, vi har inget jag vill ha.
Men du vet, Sverige kommer falla för islam.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. Du tycker det är mycket trevligt. Men, det här är inte hela avsnittet. Det var bara en liten snutt. Så, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Dom oste du betala om du ska lyssna mer. Po hela avsnitt. Du får manga flera avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tak, min vän.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.